Den var ju här ute vid Lammholmen egentligen, som de kallar det, och det var, där står i den där boken som handlar om Porto Franco-tiden i Marstrand, det var egentligen i smugglarhistoria där att marknadsplatsen, han låg 2000 alnar ifrån Järskivaregården, så då skulle det bli här ute i västra delen av byn, eller sydvästra delen får ni säga, här ute. Men den här Martinus, eller Järskivaren, den var de förbittrade på, så det var inte bättre till än det var i höstnatt som de hittade på och slog ihjäl Järskivaren, de mördade han helt enkelt då. Och han försvann. Det var aldrig någon människa som visste var han hade tagit vägen. Men det blev, kom de snart, fick de snart reda på herr folket i allmänhet, för att nu är det ju den här landsvägen, han går ju här uppe genom Gullbringeskov. Höstekvällar och nätter så, när folk både gick och körde i all synnerhet uppe genom Gullbringeskov, så började jag möta en gubbe där uppe i skogen. Med huvudet under armen. Och hästar var ju så rädda så de hade inte kunnat styrt om de kom hem. Och det här pratet, det blev unna för unna, och en den ena och en den andra, så träffade de på den här gobben med huvudet under armen. Men så kom la sanningen fram så småningom, för då hade de som hade mördat den här järskivaren, de hade kört den eller släbat den upp i Gullbringeskov under en bro eller post, som de sa, i landsvägen. Där hade de stappat in den. Och det är ju inte så märkvärdigt om man tänker sig då, när de körde med hästar, att de blev ju rädda, för det är klart, de kände la lukta, så det var ju inget konstigt alls. Och det, så småningom så blev det ju upptagat för all en del, men det var ju konstigt i alla fall, det här pratet, att de kom och de kom med dessa här historier, att de hade träffat den ena och en den andra. Det var ju det som var det märkvärdigaste åt alltihop. Så det är egendomligt i alla fall om man tänker på så här gamla historier, för att det ser ju ändå precis ut som det var någon verklighet det hela. Och jag kan prata om historia till, för jag kommer ihåg far min, han satt ju ofta hemma och pratade för. Och det var många som kom till han och pratade, och så hade de skildrat och pratade det ena och det andra. Då var det en gammal gubbe som gick hem för han, första på 1800-talet, som han, det hade varit en kraftig kar i sina dagar. Så den var de rädda för. Det fanns ingen människa som vågade ge sig emot den, för han hade ju händer, det ena var som riktiga släger. Och så var det så att det skulle ha varit en person som hade kommit till Järskivaregården här i Tjurkjöl ifrån Mastran eller vad det var. Och de fick nåt bö upp till Ytterby att de skulle komma här ut och hämta den här. Den här, för han var antagligen inte riktigt i huvudet. Och det var ingen som hade löst det, men så fick de den här Hans, hette han, till att köra. Det var ju han som var så stark. Ja, han var inte rädd för att köra, utan han körde ut och fick den här på kärra. Och när de då kom, körde förbi herrgården här uppe i Gullbringe och kom till det berget som de kallar för Änneberget, som ligger borta före Gullbringe. Det är ett stort brant berg som endast bär rätt ner. Det är bra högt där, så att det är ju ett märkvärdigt berg det där. Och det var på eftermiddagen, så det hade ju knappt inte ens börjat att bli skönt en gång. Och då när de kom dit så säger den här som han körde att nu ska du hålla här, för nu ska jag springa upp. Jag ska springa på berget och slå ihjäl mig. Och Hans, han var kvick och fick tag i mig. hade tömmarna i höger handa och så tog han ett kraftigt tag om armen på den andra med vänster hand. Så sa han att nu sätter du still, enkelt land, du rör dig. Och den andra, han var ju inte så stark heller, så att han förstod ju det att Hans inte kunde. Att han inte hade något att göra utan Hans, han hade ju för all del, det var ju inte dåligt. Men i december som han körde och han hade sagt detta här, så fick Hans en örefil. Ja, det small precis som han hade fått ett skörd för örat. Och han hade ju så tydligt med tummarna i den ena handen. Och den andra handen höll han ju om armen på den andra hans halv kärra. Så han såg ju så tydligt att det fanns ingen människa i närheten. Var fick han den örefil ifrån? Han påstod själv att han fick en örefil där åt det skam själv. För han inte släppte den andra så ska han fick en. Så det är ju en märkvärdig historia, men sanning var det, för att han sa ju när han kom hem det här, han kunde ju inte låta bli och berätta, och det syntes på huvudet på honom också, för han var ju inte sillig riktigt när han kom hem. Så det är märkvärdigt med sådana historier, det är det verkligen. Ja, jag kommer ihåg när jag var liden och hemma i Hörn. Hörde när far min pratade om historier, för det var ju alltid det roligaste än väste. Men så var ju han alltid så noga på med det att småungarna, de fick inte lov att höra på när det var någon som kom och satt och pratade historier, utan då skulle de lägga sig. Då blev det ju det att en dag sig på i saffa, ett saffalåg, och jag kan en lägga ibland i flera timmar och lösa sig och söva. Och det ska jag tala om, att det var inte makligt att lägga på det vis och söva på. Och jag kommer ihåg den här därsvaren när han kom hem och han pratade om alla sorters historia. Men jag ska tala om en historia om en påskekärring. För det har vi ju varit beroende av det här i södra Bohuslän för påskekärring.